Ja, vänlösa barns dag, den ska ju påminna oss om barnamorden i Betlehem. Och så är det ju med Bibeln, att den ger oss både högt och lågt. Den kan tala om det som vi sörjer över, det som vi kanske helst täcker över med något vackert och glittrande. Och den är realistisk både när det gäller det som är vår brist och det som är Guds åtgärd, Guds välsignelse. Vi ska rätt mycket idag läsa om vårt dilemma. Det som är synden med stort S. Och vi gör det i en visshet om att Gud har redan lösningen på alla våra frågor. Gamla testamentet är ju en krönika, en historia på sådär en 2000 år i alla fall, över Israels öden. Och det går i en jämn lunk, att det finns tider då man verkligen tillhör Gud, och det finns tider då man vänder sig bort ifrån honom. Israel hade ju från början en unik situation. I en värld där gudarna alltid var i pluralis. Många gudar som levde en mer eller mindre underlig tillvaro med varann. Och i denna värld där får Israel från början kontakt med en gud som säger att det finns bara en. Han har skapat allting. Han håller allting i sin hand. Och de andra gudarna är fantasier. Och ofta nog är det fantasier som man också vill avbilda med diverse mer eller mindre uppspikade dockor. Gudabilder. Folket hade både blivit räddat av denna enda guden ut ur slaveriet i Egypten med märkliga under på vägen. Folket hade ingått ett förbund med denna gud när han så att säga lät dem erfara något av sin makt. Och man hade efter en vandring i öknen kommit in i ett land som flöt av mjölk och honung. Man hade kommit in i välstånd. Och det var ju inte bara så att detta var Israels väg. Utan så här ser det också ut i de länder dit evangeliet har kommit. Många länder som evangeliet kommer till att ha varit fattiga länder. Länder med korruption, med orättvisor, med sociala trångmål av många slag. Kanske med några härskare på toppen som lever gott på de andras nöd. Och så kommer Guds tron. Tron på den enda guden. Och landet förvandlas och går från fattigdom och orättfärdighet till rättvisa och välstånd. Och då händer något märkligt. Det händer med Israel, det händer med oss. Då, när man fick det bra, så vänder man Gud ryggen. Det kan vi ju se väldigt tydligt i Sverige. För 100 år sedan så var ju fattigdomen utbredd i vårt land. Och idag lever vi i en lyx som globalt sett är anmärkningsvärd. Och samtidigt har vi vänt Gud ryggen. Man kan undra, vad kommer det sig? Varför gör vi så? Varför står vi inte istället och liksom med uppsträckta händer jublar och tackar och gläder oss så att säga i alla väderstreck? Som sagt, Israel hade fått monoteismen och blev det folk som begåvade världen med uppenbarelsen om den ende och mäktige guden. Men i Israels historia så fanns ju också det som Bibeln kallar för avgudar. Det är ett uttryck som motsvarar ganska många ord i grundspråket hebreiska. Men en av dem betyder smågudarna. Ett sorts diminutiv. Vi läser i psalm 96 i Saltaren. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Avgudar. Vad säger det ordet? Jo, det säger att det är gudar som inte finns. Det är gudar som ingenting betyder. Ofta är det någon sorts figur, någon person som har förfärdigats av metallgjutare eller träsnidare. Och om sådana gudar så säger Bibeln gång på gång att de kan inte hjälpa dig när du kommer i trångmål. Men de kan heller inte göra någon skada. Men ändå så säger Gud så här när han sluter förbund med Israel vid Sinai berg. Så säger han, jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem och tjäna dem, ty jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig, men visa godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. En svartsjuk Gud. När vi använder den kärlek som Gud har skapat i oss och som är till för att vi ska kunna hålla kontakten med honom, när vi låter den kärleken ägnas åt något annat. Det kan vara karriären, det kan vara segelbåten, det kan vara mycket som inte duger till att fungera i hans ställe. Då blir Gud svartsjuk. Därför att vi riktar inte vår kärlek till honom. Utan vi riktar den till något annat. Och sen spelar det ju på ett sätt ingen roll om det där som vi älskar är något obefintligt eller något strunt. Därför att det är ändå så att vår kärlek blev inte hans tillhörighet. När Israel skulle gå in nu i det land som flöt av mjölk och honung, så talar Gud till folket just om det här med rikedom och avfall. Jag ska läsa ett rätt så långt stycke ur 5 Mosebok 8, verserna 7-19. Ty Herren din Gud för dig in i ett gott land, ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och med honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom och där ingenting ska fattas dig. Ett land där stenarna är av järn och där du ska bryta koppar ur bergen. Du ska äta och bli mätt och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Se till att du inte glömmer Herren din Gud utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem. När din nötboskap och din småboskap förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas. Då må ditt hjärta inte bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land, träldomshuset. Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott. Du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud, för det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är idag. Men om du glömmer Herren din Gud och följer andra gudar, tjänar och tillber dem, så bedyrar jag idag för er att ni förvisso ska förgås. Ja, här kommer alltså varningen. När ni får det bra, se till att ni inte glömmer honom som gav er välstånd. Avgudarna är ju blinda. Och det sägs på många ställen i Gamla testamentet att de är blinda och de ser ingenting. De har öron men de hör ingenting. De har en mun men de kan inte prata. De har ben men de kan inte gå. Och det märkliga är att blinda gudar skapar blinda människor. Vi läser några rader hos profeten Jesaja. Ni som är döva, hör. Ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder iväg? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? Du har sett mycket men inte tagit vara på det. Fastän öronen är öppna, lyssnar ingen. Det är ju inte så i Sverige att all andlighet är på avskrivning. Tvärtom så är det ju och har rätt länge varit högkonjunktur när det gäller New Age av alla möjliga slag. Alltså den sortens andlighet som inte kräver någon underordning av människan. Som inte betyder att man har en gud över sig. Utan man har andliga tekniker, man har tricks, man har knep, man har formler för att så att säga vinna den kontroll över sitt liv. som man fick så att säga halvt om halvt när man blev, fick välstånd och blev rik. Så länge man lever i nöd så är ju tanken inte så nära till hans liggande att man ska kunna få en fullständig kontroll över livet. Men när Gud har välsignat oss så kan den frestelsen lätt ta tag i oss att vi börjar älska rikedomen och det vi uppfattar som rikedomens gudar istället för att tacka honom som faktiskt gav oss rikedomen. Avgudarna är inte alls oskyldiga, även om de bara består av en trädocka. Utan där människor ägnar sin uppmärksamhet åt sådana gudar, så går man in i en sorts lögn, ett tillstånd av förljugenhet. Och med det kommer en rad fenomen i människornas liv som hänger ihop med det uppror emot den verkliga guden som det här innebär. Profeten Hosea har en väldigt detaljrik och mustig bild av hur det blir när man har känt Gud men vänt ryggen till honom. Och han säger så här: dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Ja, du ska komma på fall om dagen. På fall ska också profeten komma tillsammans med dig om natten. Även din moder ska jag förgöra. Det är förbi med mitt folk därför att ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför ska jag också förkasta dig så att du upphör att vara min präst. Och så som du har glömt din Guds lag så ska jag också glömma dina barn. Ju mer de har fått växa till, dess mer har de syndat mot mig. Men deras ära ska jag förbyta i skam. Av mitt folks synd föder de sig och till dess missgärning står deras begär. Men nu ska det gå prästen och folket lika. Jag ska bestraffa dem för deras vägar och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. När de äter ska de inte bli mätta och genom sitt lösaktiga levande ska de inte föröka sig. De har ju upphört att hålla sig till Herren. Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin stock till råds och vill hämta besked av sin stav. Till en trolöshetens ande har fört dem vilse. Så att de i trolös avfällighet har löpt bort från sin Gud. På bergens toppar frambär de offer och på höjderna tänder de offereld. Under ekar, popplar och terebinter eftersom skuggan där är så god. Så blir era döttrar skökor och era söners hustru och äktenskapsbryterskor. Dock kan jag inte straffa era döttrar för att de är skökor. Eller era söners hustru för att de är äktenskapsbryterskor. Till männen själva går ju avsides med skökor och offrar tillsammans med tempeltärnor. Så löper folket som inget förstår till sin undergång. Den kananeiska religionen som man alltså kom i beröring med när man hade kommit in i löfteslandet. Det var en fruktbarhetsreligion och den firades med sexuella orger och med vin och must som det står här i den här texten. Och när det här får liksom greppet, så är det ju svårt att hitta ut. När folkväckelsen gick fram i slutet på 1800-talet, så var det ju början på 1900-talet, så var det ju väldigt många som kom till tro, just för att spriten hade tagit över handen med dem. Och inte minst i frikyrkligheten tidigare under 1900-talet, så var ju helnykterheten en obligatorisk självklarhet, om man får uttrycka det så. Det finns en slutstation. Det är en sån här process, avfallsprocess. Och det är när man börjar att offra sina barn till rikedomens gudar. Jag läser ur femte Mosebok. När Herren din Gud har utrotat de hedna folk som du nu kommer för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, se då till att du inte lockas till att följa deras seder sedan de blivit röjda i vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar så att du säger: hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt. Så ska du inte göra när du tillber Herren din Gud. Till allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar har gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. Det här blev nu en realitet i Jerusalem på 700-talet. Och man har funnit fynd i Jerusalem vid utgrävningar. Man har också funnit motsvarande fynd i lämningarna efter Kartago, en stad som låg i nuvarande Syrien. Nej, Syrien, vad säger jag? Tunisien menar jag. Och som ju var en stad som fenicierna från Libanon hade grundlagt. Och i den senare så har man också hittat rester som antyder hur det här gick till med offren. Man offrade barn åt guden Moloch. Och han representerades av en stor mansgestalt gjord i gjutjärn. Men han var ihålig, och det var en stor lucka så att säga i ryggen på den här mannen, och där eldade man. När mannen blev glödröd, han stod med armarna så här framsträckta framför sig, så la man späda barn i hans armar. I Jerusalem så hade man motsvarande på en plats som hade tillhört Hinnoms son. Och detta namnet har gett upphov till uttrycket Gehenna. Det brinnande Gehenna. Det var alltså Hinnoms sons dal. Det låg mellan nuvarande stadsmuren runt Gamla stan och den gamla järnvägsstationen i Jerusalem. Där låg Hinnoms sons dal. Så det går att peka ut var den fanns. Och man har alltså kunnat bekräfta att där pågick barnaoffer. Med vissa uppehåll då olika kungar besinnade sig vad de höll på med och avbröt det hela. Men det kom lätt tillbaka. Profeten Jeremia levde på sent 600-tal, kan vi säga, fram en bit in på 500-talet. Och han fick nu i uppdrag att demonstrera Guds vrede över dessa barnaoffer. Kort tid efter att det här som jag nu ska läsa hände, så ockuperades landet av Babyloniens kung och härskara, och folket förlorade alltså sin självständighet och sin frihet, blev tagna som slavar. Jeremia beskriver så här: så sa Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och ta med dig några av de äldste i folket och de äldste bland prästerna. Och gå ut till Hinnom sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut de ord som jag kommer att tala till dig. Du ska säga, hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Så jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt Baals höjde för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt det eller talat om eller ens tänkt mig något sådant. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går fram där ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Och jag ska låta dem äta sina egna söner och döttrar kött. Ja, den ene ska tvingas att äta den andres kött. I sådan nöd och sådan svårighet ska de komma genom sina fiender och genom dem som står efter deras liv. Sedan ska du slå sönder krukan inför ögonen på de män som har gått med dig. Och du ska säga till dem, så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Och man ska begrava i Tofet för att det inte finns någon annan plats att begrava på. Så ska jag göra med denna plats, säger Herren, och med dess invånare. Jag ska göra denna stad lik Tofet. Nu behöver ju inte detta på något sätt skapa någon ångest eller någon olust. Därför att vi vet att sånt här försigkommer. Men vi vet att allt, bokstavligt talat allt, går att få förlåtelse för. Jesus föddes i denna världen för att lösa oss ifrån det som är vår skam och vår vanmakt, och också det som är ont och skevt i våra liv. Låt oss därför vända oss till Gud i bön. Herre, vi längtar efter att få erfara ditt välbehag, din godhet. Vi vill inför dig säga att du, vi välkomnar att du talar med oss om vad som är våra avgudar och vad våra avgudar ställer till med i våra liv. Vi gör det med en förvissning och en trygghet i att du har redan sett allt. Och du har också lovat att lösa oss från allt som behöver förlösas i våra liv. Fader, vi ville be att det välstånd vi lever i skulle få uppväcka tacksamheten, generositeten, glädjen i våra liv. Istället för att vi ägnar den kärlek som skulle vara din, vi ägnar den åt andra mål i livet, så att den glädjen går förlorad, den tryggheten och den självbesinning som skulle få finnas där och som kan få finnas där. Ta hand om oss, Herre. Och låt oss få göra nya erfarenheter av din godhet och barmhärtighet. Amen.